Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens högmässotext, den 14 söndagen efter trefaldighet. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Johannes i det 11 kapitlet och från den 49 versen. En av dem, Kaifas, som var överste präst i året, sa till dem: ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv, utan som överste präst i året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Ja, han skulle inte bara dö för folket, utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Dagens text är ett tydligt vittnesbörd om hur Gud har makten, också när det ser ut som mörkast och i de mest ogudaktiga sammanhang. Vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder. Man kan undra hur det ska gå att leva i ett sådant land utan att influeras så att tron till slut blir urvattnad. Ingen människa är en isolerad ö. Vi står aldrig oberoende och opåverkade av vår omgivning. Så här en vecka efter valet så är det någonting vi påminns om. Hur vårt land ska styras och bestämmas, det avgörs av svenska folket, de människor som vi lever ibland. Och det avgörs också till någon liten del av oss själva, om vi nu gick till vallokalen i söndags. Kaifas, han var ytterst medveten om det faktum att våra liv är sammanvävda med vår omvärld. Han levde under en tid när hans folk var beroende av den romerska ockupationsmakt som de var i händerna på. Hans egen position som överste präst hade han inte fått av det judiska folket, utan just av romarna. Och hans romerska överordnade hade blivit tilldelade sina tjänster av någon som stod över dem, ända upp till kejsaren Tiberius. Som Jesus säger till Pilatus: du skulle inte ha haft någon makt över mig om du inte hade fått den ovanifrån. Och vi vet att ytterst sett så kom denna makt inte från kejsaren utan från Gud själv. Vilket ju också är vad Jesus menar och som Bibeln uttryckligen säger på andra ställen. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Så är det oavsett om den tillsätts genom folkliga val som här i Sverige eller på andra sätt. Insikten om vår egen begränsning och vårt beroende borde göra oss ödmjuka. Och vetskapen om att allt ytterst sett vilar i Guds hand borde göra oss förtröstansfulla. Men ofta tänker vi på motsatt sätt och vill att allt ska gå efter våra tankar och våra visioner. I Kaifas har vi en tragisk påminnelse om vart ett sådant tänkande kan leda. När människan är lämnad åt sig själv, hennes liv ligger i hennes egen hand, och detta liv kanske allt som räknas, då gäller det att se till att få allt att samverka till vårt bästa. För även om han var överste präst, så gav Kaifas inte uttryck för någon Guds förtröstan. Den beskrivning som eftervärlden har bevarad av hans svärfars hus, den stämmer också in på honom själv. Hans svärfar Hannas hus, de utmärkte sig genom viskandet, eller att man väste som ormar. Och det handlade av allt att döma om att man påverkade domarna i Israel så att moralen korrumperades, domarna förvrängdes och Shekinan, eller Guds närvaro, togs bort från Israel. Genom att försöka använda också en makt som inte var honom given, eller genom att missbruka den makt som han hade fått, sökte han bevara sin position och också vinna större inflytande. Det är något som kan fresta var och en av oss, var man än befinner sig i livet. När vi frestas av sådana tankar får vi komma ihåg Guds ord genom profeten Jeremia. Är jag en Gud endast på nära håll, säger Herren, och inte en Gud också långt borta? Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren? Är det inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren? Risken finns alltid att vi i våra tankar gör Gud för liten. Och då gör man samtidigt sig själv för stor och viktig. Så att om man förlorar det man har, då kan det vara som att hela världen rasar samman. Istället för att man inser att tillvaron vilar i Guds hand. Så var det nu för Kaifas och även Stora rådet verkar ha haft liknande tankar. Även om de inte förmådde dra slutsatsen av detta tänkande som Kaifas påpekar. Ni förstår ingenting. Situationen de står i är från deras synvinkel väldigt svår. Jesus vinner anhängare. Han gör många under och har just uppväckt Martas och Marias bror Lazarus som varit död i 4 dagar. I de föregående verserna läser vi: många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Översteprästerna och fariseerna kallade då samman Stora rådet och sa: vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här kommer alla tro på honom. Och sen kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. De hade analyserat läget. De visste, trodde de, vad som var på gång. När Jesus vann allt fler anhängare skulle det leda till oroligheter, kanske till och med uppror mot romarna. Och så skulle romarna slå ner detta uppror med den kraft de var kända för. Det hela var uppenbart för dem. Vad skulle de göra? Det är i detta läge som Kaifas går in och undrar hur de inte kan se också den uppenbara lösningen. En av dem, Kaifas, som var överste präst i året, sa till dem: ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Ibland försätts man som kristen i en liknande situation. Man accepterar av någon anledning det icke-kristna tänkandet, men är inte beredd att dra slutsatsen av det. Och så reagerar icke-kristna på sätt och vis med rätta med att säga att vi inte verkar förstå det vi pratar om. Den uppenbara slutsatsen är ju just detta som vi inte håller med om. Det kan gälla tro och vetande, kyrkans roll i samhället, vad som är viktigast i livet. Om vi accepterar icke-kristna förutsättningar, som att vetenskapen ska kunna räkna ut allt som är värt att veta, att kyrkans uppgift är socialt arbete, att det viktigaste i livet är att ha framgång, eller vad det nu må vara, då kommer också slutsatserna som ett brev på posten. Slutsatser som helt uppenbart strider mot kristen tro. Att det mesta som står i Bibeln är sånt man inte kan lita på. Att kyrkan antingen är helt överflödig, för det finns organisationer som ägnar sig åt socialt arbete. Eller åtminstone att gudstjänsten borde rationaliseras bort. Att det ibland kan vara bättre att göra sånt som inte är moraliskt riktigt, men som gynnar oss mer. När vi ser dessa slutsatser, då får vi fråga oss om vi verkligen börjat med rätt förutsättningar. Ni förstår ingenting. Nej, ibland förstår vi inte. Men de felaktiga slutsatserna kan hjälpa oss att se att vi hade fel i våra förutsättningar. Att vi hade börjat acceptera det tänkande som omger oss och som också vårt eget kött omfattar. Att människan ska vara oberoende av Gud. Både så att vi själva skulle avgöra vad som är gott och ont. Och så att vi kan klara oss själva och bära tillvaron i vår hand. Det måste sägas att det ligger en otäck ironi över detta. Att den man som var överste präst det år som Jesus blev korsfäst är han som talar nu. Utan Guds förtröstan och Guds fruktan så offrar han Jesus för folket. Och det är ju vad som sker också i en djupare mening. Jesus offrar sig för folket. Gud genomför sin plan. Han är inte beroende av översteprästens gudsfruktan eller gudsförtröstan. Han har skapat Kaifas, låtit insätta honom. Och nu talar han också genom honom. Detta sa han inte av sig själv. Utan som överstepräst i året profeterade han att Jesus skulle dö för folk. Stora rådet, som hade glömt eller förträngt att de själva faktiskt inte kunde räkna ut allt som skulle komma att ske. De som i sin blindhet inte kände igen Messias när han kom, utan önskade att han skulle försvinna. De som varken ser sitt behov av en frälsare eller känner igen honom när de ser honom. Just de får nu höra en fantastisk profetia. En man ska dö i folkets ställe för att folket inte ska gå under. Kanske de precis som Kajfas inte förstod just när profetian uttalades. Men efter Jesu uppståndelse, när det kristna budskapet började förkunnas på pingstdagen och spred sig, så måste de ha kommit ihåg Kajfas ord som de hade hört. Så kan det också vara för oss. Ja, så är det för oss. Vi får inte höra Guds ord för att vi har förtjänat det, utan för att Gud vill att vi ska få höra och tro. Också när vi tänker att vi har räknat ut hur allt kommer att gå, trots att vi borde inse hur lite vi egentligen vet. Också när vi har glömt vårt behov av frälsaren. Gud vill att vi ska få höra hans ord. Ja, särskilt den som har svårt att tro evangelium vill Gud kalla till sig och försäkra. Jesus har dött i just ditt ställe för att han älskade dig och vill att du skulle få tillhöra mig. Som vi sjunger i den nya översättningen av Neumeisters psalm. Jesus räddar syndare. Gå och ge dem tröste orden till den som är tyngd av synd under sin vandring på jorden. Du som sörjer, kom och se. Jesus räddar syndare. Stora rådet får ni höra evangelium. Också de är inkluderade i löftet. De är en del av folket som denne ende man ska dö för. Just i denna situation, när de funderar över hur de ska röja Jesus ur vägen, får de höra att Jesus ska dö för dem. Och inte bara för dem, utan för alla människor. För dig och mig, som ju också har syndat, som i våra hjärtan inte låtit Gud vara Gud, och som fortfarande inte helt och fullt kan låta Gud vara Gud i våra hjärtan. Också i vårt ställe har denne man, Jesus Kristus, dött för att vi inte skulle gå under. En endas rättfärdighet har för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Det var Guds plan, som man genomför i en syndig värld och genom syndiga människor. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort, för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Här ser vi den andra sidan av saken. Det som ter sig ironiskt, för att inte säga tragiskt, när vi ser på översteprästen Kajfas som utan Guds fruktan talar Guds ord utan att veta om det. Den andra sidan är ju att det är Gud som genomför sin plan och sitt rådslut. Han har bestämt att en man ska dö i folkets ställe. Och ett stora råd som inte känner igen denne Messias, eller en överste präst som är ännu värre, det hindrar inte Gud. Vi påminns om Josefs ord: ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett, för att bevara många människors liv. Vi påminns också om hur Guds ord är oberoende av vem som uttalar ordet. Kajfas framstår förstås som en mycket omoralisk, rent ogudaktig människa. Men det gör inte om inte sanningen i det han sa. När Gud talade genom Kajfas så var det ett evangelium att lita på. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Detta evangelium är sant, även om Kajfas själv inte trodde det. En del lyssnar till predikan för att höra om predikanten har tillräcklig inlevelse, om budskapet verkar ha drabbat hans eget hjärta, om det hela verkar vara levande för honom. Och först om de märker att det är så, kan de själva ta till sig av vad de hör. Och visst är det lättare att lyssna på någon som själv verkar tro på det han säger. Men vi ska samtidigt inte göra det svårt för oss själva, utan ta vara på Guds ord så snart vi hör det. Om det verkligen är Guds ord som predikas, då är det ju Gud som talar. Och vi behöver då inte heller undra om Gud menar det han säger. När vi idag hör evangelium om att Kristus dött för dig och mig så att vi inte ska gå under, då behöver vi inte fråga oss om det verkligen är vad Gud har på sitt hjärta. När Gud talade detta genom Kaifas så låg inte Kristi försoning på Kaifas hjärta. Men Gud ville att den plan han haft sedan världens begynnelse skulle få höras också genom översteprästens läppar. Alldeles oavsett hur översteprästen själv tänkte eller kände. Gud ville att det som legat på hans hjärta från före världens skapelse också skulle få höras denna dag i Stora rådet. Precis som han också tidigare många gånger genom profeterna talat om det. Tänk på detta, du Jakob, du Israel, ty du är min tjänare. Jag har format dig, du är min tjänare. Israel, du blir inte bortglömd av mig. Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig. Du har vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Och så samlar Gud sina barn genom det glada budskapet att Jesus Kristus har sonat våra synder. När vi tror detta budskap, då tas vi också upp som Guds barn. Och det är genom detta evangelium om våra synders förlåtelse som vi får tron. Om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Det Kaifas sa var sant, men vi får tillägga detta, att Jesus dog inte bara för judarna, och inte bara för de utvalda, utan för precis hela världen. Det finns inte en människa som någonsin levat, som man inte kan säga detta om, att hans eller hennes synder var helt och fullt förlåtna. Den som går förlorad gör det inte för att Kristus inte sonat hennes synder, utan för att hon genom sin otro avvisar Guds gåva. Därför kan vi vara helt vissa om att evangeliet gäller just oss. Tillhör vi världen, har vi synder som behöver sonas, då var det också våra synder som Kristus sonade. Om vi nu tänker på detta, att Gud skänker tron och samlar sina barn genom att evangeliet förkunnas. Att Gud är så mån om att evangeliet ska höras. Att han också talade genom Kaifas ovärdiga läppar när han tjänade som överste präst och talade i Stora rådet. Att evangelium är vad som ligger på Guds hjärta. Hur dåraktigt är det då inte när man inte förkunnar Guds ord på gudstjänsten? Eller när man väljer att gå till ett sammanhang där något annat än Guds rena evangelium hörs. I dessa ekumeniska tider behöver vi påminna oss också om detta. Istället ska vi komma ihåg hur Gud inte bara talade genom en åsna, vilket i sig är förunderligt, utan också till och med genom ogudaktiga människor. För att han var så mån om att hans ord skulle höras och föra oss till tro och bevara oss i tron. Ja, han skulle inte bara dö för folket, utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn. Så har han samlat oss, genom att vi fått höra om Kristi död. Och så har vi blivit Guds barn, Guds kyrka. Som Luther förklarar i den tredje artikeln. Den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. På samma sätt kallar, församlar, upplyser och helgar han hela den kristna kyrkan på jorden och bevarar henne i Jesus Kristus i den enda rätta tron. I denna kyrka förlåter han dagligen mig och alla troende, alla synder. På den yttersta dagen ska han uppväcka mig och alla döda och ge mig och alla som tror på Kristus evigt liv. Det är visst och sant. Amen.